På 500-talet börjar ett antal mystika skrifter cirkulera. Det handlar om hur den himmelska och osynliga världen är förenade i symboler, vilka kan skärskådas i hemlig gnosis. En himmelsk kunskap som människan kan lära sig genom vägledning av änglar, genom en intrikat kosmologi med 9 himlar. Författarens identitet förblir okänd. Istället för eget namn valde han nämligen att underteckna sina böcker med ett bibliskt, hämtat från en av Paulus lärjungar på 50-talet efter Kristi födelse, den så kallade Dionysius Areopagiten. Jag, Karl Statin, och prästen Peter Westermark inleder denna serie avsnitt om Dionysius. Vid 5:e avsnittet ansluter prästen Josef Moe Ekesryd, tillsammans med vilken jag i poddens första säsong läste 2 författare från 1300-talet, som båda hade just Dionysios som huvudsaklig inspirationskälla. Det första samtalet ställer frågan om varför Dionysios valde just detta namn. Kände han av olika skäl igen sig i den bibliska karaktären? Var namnet en övning i självförglömmande? Eller kanske en form av bön där han genom sin hädangångne namne ville komma nära den bibliska historien? Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Dionysios Areopagiten. Då sitter jag här med Peter Westermark som är präst i Svenska kyrkan. Vem är du, Peter?
Jag är 33 år, bor i Uppsala sedan 13 år. Jag kommer från västkusten innan dess, utanför Halmstad. Jag är präst sedan snart 3 år och jobbar i Bålsta, Håbo pastorat. Har väl haft ett intresse för den typen av litteratur som vi utforskar i den här podden sedan ganska länge. På lite olika sätt och genom åren, kan man säga.
Och vissa kanske känner dig från en annan podd.
Ja, det stämmer. Jo, men jag är med i Tro och förnuft-podden som görs i samarbete med Sändaren och Uppsala universitet. Och jag gör podden tillsammans med Kristoffer Skogholt och Erik Åkerlund.
Och ni brukar ofta prata om böcker. Och böcker brukar ju den här podden också prata om. Och nu har vi nått fram till Dionysius Areopagiten. Han är ju en av de här verkligt stora giganterna i den mystika traditionen. I poddens första säsong så hade vi ju ett antal avsnitt, dels om boken Theologia Germanica, som också kallas för en ädel liten bok, och Molnet, eller Icke-vetandets moln. Båda de där 2 verken, de är verk som står väldigt nära Dionysius, som vi nu då alltså kommer att närma oss. Och han har varit viktig också för många andra mystika författare. Jag tänker på personer som Scotus Erigena och Meister Eckhart. Men sen så, även utanför den mystika traditionen, har han ju varit en person som fått stort inflytande. Framförallt tänker man ju kanske på den stora katolska teologen och kyrkoläraren Thomas Aquino. Det är Bibeln och är det Aristoteles, tror jag, som är hans huvudsakliga saker som man hänvisar till. Och sen så på 3:e plats kommer Dionysios. Och till de här samtalen som vi har nu, och jag kommer också ha fler samtal sen med Josef Ekesryd, så har vi då valt att läsa hans samlade verk. Ska vi säga någonting om de här böckerna? Vilka böcker är det? Vad kan vi säga om dem?
Ja, man kan ju säga att det finns 3 stycken stora verk, alltså som är lite längre. De gudomliga namnen, den himmelska hierarkin och den kyrkliga hierarkin. Och sen finns det en kort liten skrift som heter Den mystika teologin, som jag tänker på som koncentratet av Dionysius. Allt det han vill säga. Det är såklart mer. Och sen så har han skrivit några brev, eller 10 stycken tror jag, som är ganska korta, en sida långa, många av dem.
De gudomliga namnen, den handlar ju om vad vi kan säga om Gud egentligen. Den himmelska hierarkin handlar om änglarna, kyrkliga hierarkin handlar om kyrkan och dess mystika liv. Och vi har tagit och läst den här då samlade verken i 2 olika översättningar. Jag har läst den under namnet Pseudo-Dionysius, The Complete Works, i översättning av Colm Lubhade och Paul Roran. Och det är då den här Classics of Western Spirituality-serien från Paulist Press. Som ju, ja jag vet inte, jag har en hyllmeter med böcker från bara den serien. Så det är ju fantastiska böcker. En enorm insats som de har gjort där på förlaget att ge ut allt det här helt fantastiska. Du har läst en annan.
Hyfsat nyutgiven, den är från 2017 och går under namnet Dionysius Areopagita, paradoxernas gud, verk i urval. Och den är från Artos förlag. Jag kan säga något om det här med verk i urval först. För det är en, den har luckor kan man säga. Vi upptäckte det när vi förberedde här. Att det saknas 2 brev. Det saknas delar av alla de andra stora verken också. Men den har hela den mystika teologin. För den är ganska kort. Och det är lite godtyckligt tyvärr vad som är utelämnat och inte. Men man kan väl säga att det allra viktigaste finns med i den här. Så att det, är ju ett, det finns ändå ett rimligt urval.
Känns det, vad tror du beror på att han liksom inte, att inte allt kom med? Vad...
Det kan ju antingen vara någon slags sidbegränsning. Det kan också vara deadlines som ligger bakom. Men jag vet faktiskt inte riktigt. För det är ofta som att det här vill jag läsa mer om. Och sen så finns det inte. Så får jag gå till den engelska som jag också har.
Ska vi säga någonting om översättaren och han som har skrivit inledningen?
Översatt av Tord Fornberg. Som är teologidoktor i Nya Testamentet. Docent på Uppsala universitet. Han är sedan 2015 verksam på Newman-institutet i Uppsala. Man kan nämna också att han var med i Bibelkommissionen som tog fram Bibel 2000, Nya Testamentet framförallt då. Så att det är en renommerad exeget i Sverige.
Just det.
Och inledningen som också är väldigt läsvärd är skriven av jesuitpaten Fredrik Heiding.
Och vi har ju läst då Dionysius, och vi närmar oss honom från lite olika håll. Jag föreställer mig att det kommer att komma fram kanske i våra samtal. Kan vi säga någonting om det redan nu? Jag kan säga bara för egen del, för mig så var det ju så att jag tror att Dionysius Areopagiten och faktiskt just alltså den här boken som vi har framför oss, alltså, eller jag har framför mig här, alltså den här utgåvan. Jag tror att det här var den andra boken i kristen teologi som jag läste. Så att för mig så har liksom hela liksom ingången i den kristna teologin kommer ju för mig från den mystika teologin, och Dionysius var det andra jag läste. Jag kände liksom direkt att det här är ju helt fantastiskt.
Andlig föda.
Ja, det var verkligen det. Alltså, det var så otroligt. Framförallt hans tal om änglarna. Men också hela hans liksom väldigt positiva beskrivning av världen. Och den mystika teologin. Att man behöver söka Gud bortom orden och sådär. Så för mig så har Dionysius varit en vän från allra första början.
Ja, och du läste ju Dionysius för första gången för ganska länge sedan. Jag läste för första gången för drygt ett år sedan. Men jag hade varit nyfiken på vad det egentligen stod i den här boken ganska länge. Jag kommer ju från en, vad ska vi säga, en pietistisk luthersk bakgrund där det blev... Ja, inte renodlat, men det blev ändå sådär att Luther är ju en stor auktoritet och en luthersk tradition. Och både Luther och Melanchthon har ju med sig en slags avståndstagande från många punkter i det som Dionysius för fram. Så att jag kanske kom in, mötte Dionysius med en viss skepsis från början, därför att inte minst det här som vi kanske kommer in på med Eros och Agape. Alltså, det finns ju en luthersk teolog som har nämnts tidigare i podden som heter Anders Nygren, som skrev en bok som liksom ställde en luthersk syn på kärleken och begäret vid sidan av varandra. Alltså, och där Gud står för, och det lutherska evangeliet står för Guds agape-kärlek. Och
ja, och där blir ju nästan Dionysius den stora skurken.
Han är den stora skurken, exakt. Och han står liksom för den människan som söker sig mot Gud och som ur ett visst lutherskt perspektiv blir den som försöker förtjäna sin frälsning ungefär genom att sträva mot Gud. Så att sen så har jag med tiden brottats med det lutherska perspektivet där människan är helt passiv i relation till Gud. Och då liksom i samband med att jag har liksom vänt och vridit på det där så har Dionysius blivit mer och mer till en vän, kan man säga.
Just det. Och vi kommer nu att i det här första avsnittet bekanta oss med Dionysius. Och vi kommer göra det, har vi tänkt, utifrån ett ställe i Bibeln, en bok som heter Apostlagärningarna, och den här boken, den utspelar sig ju under då den första tiden efter Jesu liv. Och det här bibelstället som vi har tänkt läsa, det handlar om en person som heter Paulus, som är en av de stora gestalterna i den tidiga kyrkan. Han är på resa, han är på besök i Aten, och han går till Areopagen, som då var en mötesplats där man kunde samtala om filosofi och teologi. Och jag tänker att, kan inte du ta och läsa det här stället i Apostlagärningarna?
Mm. Här har Paulus precis gått runt lite i Aten och han väntar på sina kompanjoner, och då stiger han fram till Areopagen, och jag läser: Paulus steg fram inför Areopagen och sa: Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord. Han har skapat det för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt: vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten, som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna alla och överallt att omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. När Paulus nämnde uppståndelsen från det döda var det några som gjorde sig lustiga. Men andra sa: vi vill höra dig tala mera om detta en annan gång. Därmed lämnade han det församlade. Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro. Bland dem Dionysios, som var medlem av Areopagen, och en kvinna vid namn Damaris och några till.
Precis. Det här är ju ett långt ställe i Apostlagärningarna. Vi möter den här personen, Dionysios, som var en person som på Areopagen och samtalade om filosofi och teologi. Och han lyssnar på Paulus, och han kommer då att bli en av Paulus lärjungar. Dionysios är ju Areopagiten, som vi känner honom genom de här böckerna som vi kommer läsa. Han tar sig det här namnet på den här personen som dyker upp i Bibeln. Och liksom ger ut de här böckerna under det här namnet.
Du nämnde ju att boken du har läst, då står det Pseudo Dionysius, the Areopagite. Så ibland så möter man honom under det namnet, Pseudo Dionysius. Och ibland så tar man inte med det där pseudo. Och i äldre kristen litteratur så var det ju inget pseudo med. För att större delen av medeltiden till exempel var alla övertygade. I kanske 1000 år av kyrkans historia så var han ju bara samma person som Paulus möter på Areopagen. Men egentligen så var det ju under renässansen som en man upptäckte att han citerar ju en 400-tals platonist här. Så då kan det ju inte riktigt vara samma person som Paulus möter på Areopagen.
Nej, precis. Så att det som liksom så att säga utkristalliserar sig är 2 stycken Dionysius. En biblisk person som Paulus möter.
Mm.
Och en annan person då som lever långt senare, faktiskt kanske 500 år senare, kanske i Syrien, som skriver de här verken men ger ut dem under namnet på den här då personen som nämns i Bibeln. Och han liksom gör det hela på ett ganska ingående sätt. Han tilltalar i sina skrifter personer som också nämns i Bibeln, som till exempel Paulus lärjunge Timoteus. Så att han skriver ju på ett sätt som man kan förstå att om ingen visste om att det skrevs långt senare, så kan man förstå att någon kan tro att det faktiskt ändå var då den här personen som nämns i Bibeln som var den som skrev dem. Det är ju inte heller någonting som är okänt i kyrkans historia att man tar och skriver böcker och ger det så att säga en författarnamn som inte är en själv. Ska vi säga någonting om det?
Man kan ju säga så här att det fanns flera ideal samtidigt, tror jag, i antiken. Delvis så är det ju så att på antiken så var det motsatsen från nu. Desto äldre någonting är, desto bättre. Det var grundmantrat liksom hos kyrkofäderna och på Bibelns tid. Man ville betona att desto äldre någonting är, desto mer sant är det. Inte desto nyare som vi kan tänka idag.
Vi har sagt nu att vi ska ta och resonera lite grann om varför han väljer just namnet Dionysius Areopagiten. Presenterar sig som om han vore honom. Då kanske det skulle passa om vi gjorde bara en kort biografisk liten skiss om den här personen, som vad vi kan dra för slutsatser om honom som faktiskt skrev de här böckerna, alltså den här personen då på 500-talet. Vad kan vi säga om honom?
För det första verkar det som att vi kan datera de här skrifterna, Dionysius Areopagitens verk, mellan ungefär år 485 och 538. Alltså ett spann på ungefär 50 år mellan 400- och 500-talets slutet av 400, början på 500. Därför att han citerar, som sagt, ganska långt ur en ny platonsk filosof som heter Proclus, som dog 485. Och han blir citerad första gången hos en annan författare, av Severus av Antiochia, som dog 538. Det betyder att man ofta har placerat honom just här, kanske i en syrisk miljö, även om man då skriver på grekiska, vilket många syriska författare gjorde. Vi kan också se på språket och på hans kunnighet i grekisk filosofi att han verkar vara lärd både retoriskt och i sin förmåga att skriva, men också lärd i grekisk filosofi.
Och då kan man tänka att han kanske har varit en munk. Det finns människor som har funderat om han kanske har varit en präst, men man brukar säga att han har varit en munk. Så en syrisk munk på 500-talet är då personen här som skriver de här böckerna. böckerna. Det finns resonemang om att han kanske har studerat i den så kallade akademin. Och med det menas då alltså inte bara någon sorts allmän, så att säga, skola som fanns, som är liksom en skola precis som vi tänker på skolor idag, utan det var en organisation egentligen.
Grundad av Platon själv.
Ja.
För länge, länge sedan.
Som fortsatte att verka i Platons anda, men som också vidareutvecklade Platon. Man pratar om nyplatonism. Mm. Och det är ett antal då filosofer, teologer som känner gemenskap med varandra och har då organiserat sig i den här organisationen, akademin. Och det kan ha varit så att han kanske var med i den. Det som händer precis här runt år 500, det är ju faktiskt att akademin stängs. Den görs olaglig av staten / kyrkan på den här tiden. Vid det här laget så har, så att säga, kyrkan inte bara blivit statskyrka utan gått ganska långt i att göra romarriket till ett kristet välde. Och man börjar ta och dra ut proppen på olika andra konkurrerande organisationer. Akademin stängs och det är i den här tiden som Dionysius skriver. Man kan väl säga några stycken saker som då sätter samman de här två personerna. Dels är det finns ju en likhet med mellan dem. De är filosofer, platonister, nyplatonister, båda två. Och de finner djupen, svaren på det de söker i kyrkan och i kristendomen. Det blir liksom en sorts klassisk tanke som ju finns det här, alltså att det som filosoferna sökte uppenbarades i Kristus.
Och det finns till exempel en av den första apologeten som vi har något större bevarat av, Justinus Martyren. Och han skriver ju en apologi till kejsaren när den tillägnad, och han vill förklara vilka är de kristna och vad säger de. Och i den apologin så säger han tydligt att vi har vårt ursprung i den judiska traditionen, i den hebreiska bibeln. Men Kristus som har kommit, han fullkomnar även de andra folkens uppenbarelse. Och han säger att Mose var judarnas förgestalt, men vi har också i grekiska traditionen till exempel Platon och Sokrates som en slags Mose för grekerna. Och genom vilket det gudomliga ordet som nu blivit människa har uppenbarat sig hos olika personer i olika folk. Och det verkar som att Paulus ansluter till en liknande tanke i den här bibeltexten vi läste i Apostlagärningarna 17. Att vi ser alla människor har tillgång till en slags tradition eller en slags uppenbarelse om vem Gud är. Men nu har den förtätats och förtydligats i den här personen Jesus.
I det här bibelstället som vi läste nyss så säger ju Paulus det här, alltså, som vissa av era skalder har sagt. Alltså han hänvisar i det här bibelstället till grekernas egna texter och säger: det som ni pratar om, det som ni redan känner till, det som era skalder talar om, det är det jag talar om. Och han pratar om den här okände guden. Han säger, ni dyrkar en okänd gud. Det är han jag pratar om. Så han förutsätter ju att de här grekerna på Areopagen, att de ändå har någon sorts grundkänsla för att det finns den här ende guden. Och då kan ju någon tycka så här, men vänta nu då, var inte de hedningar? Jo, visst, de var hedningar, men de grekiska filosoferna, de var faktiskt monoteister. De sökte den enda guden och många utav dem såg ju också likheter med judendomen. På den här tiden så fanns det ju en rörelse av människor som uppfattade den judiska religionen som den sanna religionen. Så det fanns en hel del greker också som sökte sig till judarna och ansåg att de hade funnit den sanna gudsuppfattningen, monoteismen. Grekiska filosoferna är monoteister och Paulus säger, ni dyrkar en okänd gud, det är han jag pratar om, har blivit människa. Och när han kommer till då den här utläggningen om hur den här okända guden blivit människa och dött, då är det många som skrattar lite grann och går hem. Men den här personen Dionysios, han blir kvar, lyssnar och blir då en utav Paulus lärjungar.
Det är ju många som läser Dionysios, och inte minst när det blev nästan bortom all tvekan runt sekelskiftet 1800-1900-tal att det här inte kan vara den bibliska Dionysios. Då var det många som tänkte, det här är bara en bluffmakare. Han försöker bara ta sig plats och utrymme genom att utge och sig för att vara en biblisk person. Och det är bara det som motiverar honom till att göra på det här sättet. Men det finns en hel del nyare forskning som tar ett helt annat spår för att förstå vad det är som Dionysius håller på med när han utger sig för att vara Dionysius Areopagiten. Och det är just att i sitt andliga sökande så har den här syriske filosofen på 400-500-talet som liksom funnit tron kanske och upplever sig stå mellan den här platonska filosofiska traditionen och sen får kon på Jesus och den Gud som uppenbaras i Bibeln. Och jag tror att jag håller med den här forskningen nämligen, för det som han är med om när han läser den här texten i Apostlagärningarna är att han känner igen sig i den här bibliska Dionysius och hans situation. Och samtidigt också relaterat till det Paulus säger, som gör liksom en brygga till den grekiska filosofin. Och det visar ju sig sen, vi kommer nog få anledning att återkomma till det, att väldigt många av de teman som Paulus berör här är trådar som Pseudo-Dionysius, om vi kallar honom det, sen tar upp i sina verk. Så att man kan på ett sätt säga att hela Pseudo-Dionysius verk är en utläggning av tematik i den här texten av Paulus.
Ja, ta bara det här med en okänd gud. Vi har berört det på lite olika sätt. Ett sätt att beröra det är ju att säga, med andra ord, så är det en gud som är bortom förnuftet, allt vi kan säga. Det står ju faktiskt i det här bibelcitatet så här: då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten, som något en människa har format efter sina idéer. Alltså, Gud bortom människans föreställningar. Det vill säga den mystika teologin. Det är ju det här som är själva kärnan i den här bibelberättelsen. Ett altare med inskriften åt en okänd gud. Inte en gud som människans tankar och uppfattningar, utan en gud som behöver sökas med en sorts medvetande som liksom lösgör sig från sina uppfattningar om vem Gud är. En sorts brygga mellan den grekiska filosofin och då den kristna mystika teologin. För den grekiska filosofin i sin mystika form har ju precis det här språket. Att vi behöver skala bort våra uppfattningar om Gud och rikta oss mot Gud med en blick rensad från tankar.
Mm. Så man kan ju säga att vår Dionysius, 500-tals Dionysius, han lever sig fullständigt in i den här personen, och jag uppfattar det som att hans liksom ambition med allt det här, det är att han vill liksom vara en Paulus lärjunge på Areopagen. Han vill liksom ta vid Paulus verk när han reser vidare. Paulus bara besöker ju den här, och sen så får vi inte se så mycket mer av Paulus engagemang, tilltal till atenarna och filosoferna förutom här. Vi kan ana att Paulus har den här bildningen, och vi kan ana att Paulus på flera sätt talar till grekerna på grekernas sätt, så att säga. Men jag tror att Dionysius på något sätt tar upp den här manteln och det uppdraget att vara en Paulus-lärjunge bland greker.
Man skulle ju kunna ta just den här poängen, liksom driva den till sin spets, liksom säga till sig själv så här: vad finns det mer man kan krama ut ur den här frågan? Om det nu är så att han vill säga någonting genom att kalla sig Dionysius, det är ju det här faktumet att han faktiskt kallar sig Dionysius. Alltså, många människor när de hör namnet Dionysius, då tänker de på den här grekiska vinguden. Festprisse, en del av den grekiska mytologin.
En ganska munter figur också, eller hur?
Ja, verkligen. Och sen så inser man, när man läser då den här Dionysius Areopagiten, att en av de poänger han hela tiden vill göra, det är att den kristna kärleken, det är absolut en agape-kärlek, men det är också en erotisk kärlek. Det finns, och det här är ju någonting som han delar med till exempel Grigorius av Nyssa och sådär. Den erotiska längtan som finns i människan, det är någonting gott. Festprisen får vara med. Det här är inte en teologi som är genomasketisk och säger att människans drivkrafter är någonting som är dåligt. Utan tvärtom så kan de rätt riktat, rätt använt vara en del av någonting som är väldigt, väldigt gott.
Det är ju återkommande när vi läser Dionysius att han aldrig tar ett slags pessimistisk blick på livet eller på tillvaron, utan det finns alltid en möjlighet att även det som är förvridet och felriktat och till synes ont kan vändas tillbaka mot det goda, till skönheten, till det vackra, och få en rätt användning och kraft. Liksom. Och det drabbar mig hela tiden när jag läser Dionysius, att han har den här ljusa blicken och en slags... han är liksom förälskad i världen och i Gud. Gud i världen.
Man kan få en uppfattning om kyrkans mystika tradition, att den ibland är väldigt klosterorienterad, världsfrånvänd. Allting äger rum i en munkcell där man på något sätt aktar sig för världen och stänger av sina, inhiberar sig på något sätt. Men det som slår en när man läser Dionysius, alltså det här är en person som är positiv. Han ser Gud överallt. Han går inte runt och är rädd och liksom försöker fly ut till någon plats för att kanske se en strimma av Gud någon gång. Gud är överallt. Världen, den är helt genomlyst av Guds närvaro. Det här är ju någonting som verkligen slår en. Och det kommer vi komma tillbaka till, föreställer jag mig, på lite olika sätt. En annan sak som är intressant likhet, det är ju att, filosofer, ordet filosof, eller filosofia, alltså hos flera av de grekiska filosoferna så tänker de ju sig att den här visheten, sofia, det är en person som man kan odla en relation till. Och den idén hittar vi också hos Dionysius. Han har ett antal kapitel där han beskriver relationen till Gud som ett möte mellan en man och en kvinna. Och det finns ett kärleksmöte som äger rum. Han citerar från en skrift som heter Jesus Syrax vishet. Och jag tror att han citerar Salomos vishet. Det finns ju de här ryska sofiologerna långt senare som skriver på 1800-talet. Och de gillar ju Dionysius. Inte minst för att han på ett ställe pratar om Gud i sin totalitet som Sofia. När vi möter Sofia, då möter vi Gud i sin totalitet. Så det här om att möta Gud som en kvinna, i en kvinnas gestalt, det är ju någonting som vi hittar hos de grekiska filosoferna. Och vi hittar den hos Dionysius.
Det är spännande med Sofia, för det är, jag har alltid haft lite svårt att lokalisera henne, så att säga. Vad är Sofia? Ibland har hon ju kopplats till Jesus själv, som ordet, logos. Ibland kopplas hon till Maria, som den som föder logos. Den som föder ordet in i världen. Och i båda de två tror jag det handlar just om, oavsett vilken väg man väljer, var man finner Sofia, så är ju det är ju från början från ordspråksboken i den bibliska traditionen, att visheten har byggt sig ett hus. Och det talas om visheten som en gammaltestamentlig bild för, vad ska vi säga, det visa sättet Gud har skapat världen på. Den vishet som finns inneboende i den här världen. Och jag tänker mig att det Dionysius gör i sitt sökande efter visheten, efter Sofia, det är att han vill liksom visa på alla sätt som Guds vishet och godhet genomsyrar alla lager av den här världen. Och genom sina änglar bland annat, som vi kommer komma in på i senare avsnitt.
Några stycken saker till då. Han verkar ju ha varit en person, det märker man hela tiden. Alltså framförallt så citerar han Paulus som sin stora teologiska förebild. Dionysius i Bibeln var en lärjunge till Paulus. Och den här Dionysius Areopagiten som vi möter i de här mystika böckerna är verkligen en Paulus-lärjunge. Alltså, om det är någon biblisk gestalt som är hans stora förebild, så är det Paulus. Man kan gräva ut det där på lite olika sätt. En sak som man kan tänka på, det är ju det här faktumet att Paulus, han pratar om änglar en hel del. Och det gör ju Dionysius också. Vi kommer ju ha ett helt avsnitt om det. Det är någonting som man kanske inte tänker på när man läser Paulus. Eller vissa bortser från det kanske.
Ska vi ta ett citat?
Ja, men vi kan väl göra det.
I Kolosserbrevet, första kapitlet, så skriver Paulus så här om Jesus. Han är den osynliga gudens avbild, den förstfödda i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt på himlen och på jorden, synligt och osynligt. Troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom.
Härskare och herravälden, är det riksdagspartierna eller är det så att säga kungar och drottningar? De här benämningarna hos Paulus är ju alltså olika väsen som han tänker sig finns i en osynlig värld. Eller egentligen ganska många osynliga världar. Både Paulus och den här då, Dionysius Areopagiten, har gemensamt att båda är ju resenärer till himlarna. Och Paulus, han pratar ju om att han har en kompis, en hemlig vän. Det där pratade vi om i sista avsnittet av förra säsongen. Paulus har en hemlig vän som har uppstigit till tredje himlen. Och då börjar man ju tänka, aha, tredje himlen? Finns det många himlar? Ja, uppenbarligen. Och vi kommer märka det i vårt nästa avsnitt att Dionysius Areopagiten, han tänker sig till och med att det finns 9 himlar. Och han har också en vän som han pratar om, som har då rest i himlarna. Och han refererar till det här som att det är inte alls han själv, utan det är en vän som har gjort det. Och han imiterar Paulus på det här sättet. En sista grej som jag i alla fall uppfattar som en likhet, det är ju det här med att det är en teologi som handlar om att stiga bort om sig själv. I det här fallet hos den här författaren så väljer han ju faktiskt att inte ta åt sig någon ära för det han har skrivit. Alltså, han oavsett vad han hette så ger han inte sitt eget namn på sitt verk. Han är inte intresserad av att ta åt sig ära för det här fantastiska verket. Han skriver alltså under pseudonym. Det här är någonting som är likt, någonting som förekom i flera av de böcker som vi läste i första säsongen av podden. Alltså både En ädel liten bok, Molnet och faktiskt Hjalmar Ekström. Alla de skriver antingen under pseudonym eller skriver under ett icke-namn, överhuvudtaget nämner inte sitt namn. Hjalmar Ekström, han skriver under signaturen E. I fallet Molnet och Trilogia Germanica så finns det inga namn.
De praktiserar den heliga självförglömmelsen.
Exakt. Hela den kristna vägen är ett uppstigande genom himlarna där man också glömmer sig själv och finner Gud. Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjärtatsbon.se. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden, nätverket Hjärtats bön och nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. För information om exempelvis framtida digitala seminarier. På hemsidan finns också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala Hjärtats böngrupper, fysiskt eller via nätet. Samt hur man kan komma i kontakt med nätverket Hjärtats bön och nätverket för mystagogiskt lärande. Båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där hittar du med tiden en kort och längre förinspelad introduktion till Hjärtats bön. Samt växande antal inspelade vägledningar. Som du också kommer hitta på ett separat podcastkonto med namnet Hjärtats bön. Om du skulle önska boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra det, då det är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni skulle vara en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna i praktiken att pengar går från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information, också i det fall då du hör andra tankar om samarbete. Den som vill vara med och fortsätta samtalet är varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagramkontot Sällskapet Nos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ett podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden Den fördolda världen.